från Herren. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vad skulle krävas för att skaka om vår tro på Guds godhet? Har någon av oss någonsin börjat tvivla på Guds godhet och omsorg? Eller kanske till och med att Gud finns? Hur skulle du och jag tänka angående Guds godhet om någon av våra nära eller kära drabbades av någon allvarlig olyckshändelse, dör i en hemsk bilolycka? Om vi fick besked om en obotlig sjukdom, om vi förlorade jobbet och vi förlorade hemmet, om allt känns tomt och meningslöst, om världen ser ut att rasa ihop med krig och oroligheter. Dagens text är positiva ord, men de är tagna ur en av Bibelns mörkaste sorgeböcker. Boken som kallas Klagovisorna. Boken skrevs av profeten Jeremia efter att delar av Jerusalems befolkning hade förts bort i fångenskap år 586 f.Kr. Men troligtvis före profeten själv fördes iväg till Egypten under Gedalias uppror ungefär 583 till 582 f.Kr. Det är verkligen klagvisor eller sorgesånger som Jeremia ger oss i denna bok. Och han hade anledning till det när man ser till situationen som Guds folk levde i och sitt eget liv. Mellan 588 och 586 före Kristus så svepte babyloniska styrkor bort Juda folks försvar för Jerusalem. Hennes allierade Egypten förlorade stad efter stad i sina försök att försvara Juda mot Babylons angrepp. En efter en full Judas städer. Staden belägrades, det vill säga de babyloniska härarna omringade staden. Och man svalt ut folket innanför murarna. Människor dog i brist på mat och vatten. Folket blev så desperata så de till och med började ropa på andra gudar. Man blev arg på Guds profeter. Och ändå hade de, dessa Guds profeter, varnat folket för just detta. Och förklarat varför att sånt kunde ske. Den 18 juli år 586 före Kristus så bryter de babyloniska härarna genom Jerusalems mur. Och arméerna tar sig in i staden. Babylons kung Nebukadnessar och hans arméer plundrar staden på dess skatter och river ner allting. Man bränner templet, man bränner kungapalatset och alla viktiga byggnader och man slår omkull murarna till staden. Och allt detta fick Jeremia bevittna. Den en gång så stolta staden med dess vackra tempel byggt i Guds ära låg i ruiner. Folket förslavades under en grym härskare. Och detta strömmar genom profeten Jeremias huvud när han sätter sig ner för att skriva sin bok. Och det är lite svårt att se hur dagens text kan vara en del i denna sorgebok, för det är nästan de enda positiva orden som finns i Jeremias klagovisor. Ni som har läst dem vet. Bara några verser tidigare skriver profeten: han har låtit pilar gå in i mina njurar. Jag blev ett åtlöje för hela mitt folk, deras nidvisa dagen lång. Han har mättat mig med bitterhet, givit mig malört att dricka. Han har krossat mina tänder mot stenar. Han har täckt mig med aska. Du har drivit min själ bort från friden. Jag har glömt vad lycka är. Jag sa, det är slut med min livskraft och mitt hopp till Herren. Han målar upp ett svart scenario. Han verkar ju ha gett upp. Men så, tre verser längre fram, när dagens text börjar, så bryts allt detta. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ. Därför står mitt hopp till honom. Men hur kan man i den ena versen säga, det är slut med mitt hopp till Herren, och sen ett par meningar senare säga, mitt hopp står till Herren? Svaret är att det ena är vad våra hjärtan kan känna och uppleva, och det andra kan vara den tro som Gud skapar genom sitt ord. Det är en sak att det gör ont och att man nästan är beredd att ge upp. Det är en annan sak att Gud kan lägga en tro i våra hjärtan som inte ger upp. Trots alla om. Det är inte alltid som saker runt omkring oss är entydiga vittnesbörd om vem Gud är och hur han ser på oss. Omständigheterna i vår tillvaro kan vara betingade av vår eller vår omvärlds skuld och olydnad. Det är saker som Gud lägger i vår värld, väg för att pröva oss. Och vissa kan Gud pröva så hårt att han måste ta bort allt för att han själv ska kunna bli det enda. Psalmisten beskriver denna dubbelhet för att visa att man inte kan läsa av vad som sker som tecken på hur Gud är sinnad. Att man kan läsa av i vad som sker som tecken på hur Gud är sinnad mot oss. Han skriver, när mitt hjärta förbittrades och jag kände styng i mitt inre, då var jag oförnuftig och förstod ingenting. Som ett djur var jag inför dig. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Vem har jag i himlen utom dig? När jag har dig, frågar jag inte efter något på jorden. Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. Psalm 73 och från vers 21. Tänk om Paulus hade använt omständigheterna, livets grymhet och orättvisa, som en barometer för hur Gud var sinnad mot honom. Som en termometer på Guds godhet. Han som skriver, man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända, men ändå erkända. Vi är döende, men lever. Vi är tuktade, men inte till döds. Vi är bedrövade, men alltid glada. Vi är fattiga, men gör många rika. Vi är utblottade på allt, men äger allt. Andra Korintierbrevet 6, vers 8-10. Observera nu att när Jeremia i dagens text vänder på klagan och vill lyfta fram Guds godhet och omsorg och trofasthet, så är det inte för att han bortser ifrån att det ser ganska eländigt ut för Guds folk. Eller att han skulle mena att de egentligen förtjänade någonting bättre fast de inte såg det. Han börjar med att tala om att Gud vore fullkomligt rättvis om man hade gjort slut med judafolk för länge sedan. Han säger, Herrens nåd är det att det inte är slut med oss. Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Alltså, om det skulle komma an på Guds rättvisa, om det skulle bero på hur vi beter oss, ja, då hade ju Gud kunnat dra ett streck för länge, länge sedan. Men det finns en annan faktor som kommer in, som heter Herrens nåd. Det är på grund av den som det inte ser värre ut än det gör. Alltså vore det bättre att tacka Gud än att klaga på Gud. Det är ju på grund av hans nåd som de ännu levde. Även fast templet och staden var rivet och folket förslavades. Gud har ännu barmhärtighet, kärlek kvar. Och om vi skulle se på våra egna liv, så borde vi tänka, med tanke på att vi har misslyckats mer än en gång, Gud borde ha gett upp för länge sedan. Eller när vi ser på mänskligheten som förstör hans skapelse, som dödar och skadar medmänniskor, Gud borde ha dragit ett streck för länge sedan. Men Herrens nåd är det att det inte är ute med oss. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus 3, vers 9. Varför? Ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Psalmisten skriver, om du, Herre, tillräknar missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Men hos dig finns förlåtelse för att man ska frukta dig. Psalm 130, vers 3 och 4. Juda och Jerusalem var verkligen inte oskyldiga till vad som drabbade landet. Profeten Jesaja hade sagt över 100 år tidigare, Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och gärningar står emot Herren, upproriska mot hans härlighets ögon. Deras uppsyn vittnar emot dem, liksom Sodoms folk bedriver de sina synder öppet och döljer dem inte. Ve över deras själar, ty de har själva berett sig olycka. Jesaja kapitel 3, vers 8 och 9. Och domen faller verkligen över Juda och Jerusalem år 586 när kung Nebukadnessar intar Jerusalem. Och det är i ruinerna av det nederlaget som Jeremia skriver, men Gud är fortfarande god mitt i mörkret. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Och det är också så vi får tänka när det ser mörkt ut, när det känns eländigt. Gud är fortfarande densamme. Varför? Varför händer det här då? Aposteln svarar, denna skatt har vi i lerkärl. För att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Vi är på allt sätt trängda, men inte utan utväg. Rådvilla men inte rådlösa, förföljda men inte övergivna, nedslagna men inte utslagna. Lidande betyder alltså inte att vi har blivit övergivna av Gud. Gud är trofast mitt i motgångarna. Gud ledde verkligen sitt folk ut ur Egypten genom profeten Moses. Kung David förlitade sig på Guds trofasthet inför sin fiende Goliat, inför den onde kung Saul och till och med gentemot sin egen son Absalom som vände sig emot honom. Gud var trofast när profeterna Jesaja och Jeremia predikade, de som nästan ingen lyssnade på. Låt oss nu försöka krypa lite närmare den hebreiska grundtexten i klagovisorna, när det står att det är hans nåd, att det inte är ute med oss. Då står det i pluralis, alltså i flertal. Ja, också när det står att det inte är slut med hans barmhärtighet, så står det också i pluralis. Det syns inte i vår svenska översättning, men det syns i vissa engelska översättningar. Mercies. Inte bara mercy, utan mercies. Det handlar alltså inte bara om en nåd och en barmhärtighet, utan flera. Flera stycken. Gud var inte bara nådig och barmhärtig, det vill säga kärleksfull, när han såg till att juda folk fick komma hem ifrån fångenskapen i Babylon efter 70 år och bygga upp staden och templet. Gud var också nådig när han sände sin son Jesus Kristus till sitt folk och till vår värld att leva ett rent och heligt liv som människa och Gud, att dö på ett kors för att sona världens synd. Gud var nådig när han låt sonen uppstå på den tredje dagen, satte honom på maktens högra sida, när han sände sin helige ande till sin kyrka, när han gav oss Bibeln, dopet, nattvarden och avlösningen. Gud var nådig och barmhärtig när han förde dig och mig till barnaskapet genom det heliga dopet. När han förde oss till tro genom ordet. När han gav oss näring för vår tro genom ordet och sakramenten. Och när han till sist en dag ska föra alla dem som tror på honom hem till sin himmel. För att få leva evigt tillsammans med honom. Om nåden och kärleken från Gud vore en engångshändelse, då hade inte profeten sagt att Herrens nåd är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. De flesta av oss har upplevt Guds nåd på olika sätt. I bibelläsningen, i predikan, i altarets sakrament. Hur är det inte att tänka att någonting har vikit ifrån mig när jag inte längre upplever det på samma sätt? Men Israels folk kunde samla näringen från Gud, mannat i öknen, himlabrödet på morgonen. De kunde inte samla det i en stor säck så att det räckte hela livet ut. De fick gå ut varje morgon och samla manna på nytt. Herrens nåd är var morgon ny. Och därför ska vi läsa vår bibel igen. Och vi ska vara ivriga att ta del av ord och sakrament i församlingens gudstjänster. Idag är en ny dag. Det kunde Jeremia tänka. I röken och i ruinerna. Det handlar inte om att tänka bort lidandet. Det handlar om att hålla fast vid Guds nåd och kärlek och trofasthet mitt i allt det svåra. Precis som Jobb inte släppte greppet om Gud fastän han hade förlorat allt. Precis som den kananeiska kvinnan fortfarande väntade på hjälp ifrån Kristus, fast han hade förklarat för henne att han egentligen bara är sänd till de förlorade stammarna av Israels hus, så höll hon fast vid att Jesus skulle hjälpa. Precis som Paulus, som nöjde sig med att Herrens nåd är nog, fast han hade kvar törntaggen, fastän Satans ängel slog honom i ansiktet. Och därför kan också vi lyfta vår blick ifrån vår situation och med Jeremia bekänna: Herrens nåd är var morgon ny. Herren är min del, det säger min själ, och därför står mitt hopp till honom. När vi tror att sakerna runt omkring oss, hur familjesituationen ser ut, hur andra människor beter sig, hur min eller andras hälsa ser ut, hur det ser ut i världen med krig, ondska, fattigdom och svält. När vi tror att de omständigheterna beskriver Gud eller beskriver Guds karaktär, har vi då inte indirekt sagt att dessa saker är vår del och vårt hopp? Istället ska vi säga till allt som är runt omkring oss, allt som är inom oss, i vårt hjärta, i vårt förstånd, så ska vi säga, vad då? Herren är min del, det säger min själ, därför står mitt hopp till honom. Det gjorde Jeremia, och därför stod han ut. Fast han hade tvekat när Gud kallade honom. Ni minns när han kände sig för ung för att få kallelsen. Då hade Gud sagt åt honom: frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig. Jeremia höll fast vid Guds trofasthet trots att han grät öppet för Guds folk när han kände allvaret i sin kallelse att predika dom över Juda. Jeremia höll fast vid Guds trofasthet fast han kastades i fängelse. Gud är god, och Guds syfte är gott trots att vi inte ser det här och nu. Och därför ska vi inte ge upp. Jeremia säger idag: Herren är god mot dem som väntar på honom, mot en själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Och 70 år senare utfärdade kung Koresh sitt dekret om att juda folk skulle befrias ur fångenskapen och återvända för att bygga upp sin heliga stad och sitt tempel. Jeremia själv, han skulle aldrig få bevittna det, men han visste att Gud stod vid sina löften. Vad är det som pressar dig och mig? Är det synden? Är det skulden? Är det oron att stå inför Guds domarsäte på den yttersta dagen? Låt oss inte glömma. Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, det är inte slut med hans barmhärtighet. Jesus Kristus har kommit till världen för att frälsa syndare som dig och mig. Hans blod är reningen för våra synder, och inte bara våra utan för hela världens. Han vill inte syndarens död, utan han vill att han omvänder sig. Om vi har vänt Gud ryggen, låt oss vända oss om. Vända tillbaka till den Gud som ropar till oss: kom till mig. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall det bli snövita. Om de än är röda som scharlaken, ska det bli vita som ull. Jesaja 1, vers 18. Jag har utplånat dina överträdelser som ett moln, dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag har återlöst dig. Jesaja 44, vers 22. Är det andra saker som pressar oss? Jobbet, vännerna, skolan, omvärlden, ångest, fattigdom, sjukdom. Skriften säger: kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. 1 Petrus 5, 7. Ja, men när? När blir det bättre och bra? Vi vet inte. Det kan vara i det här livet. Och det kan vara i nästa. I himlen. Jeremia såg inte uppfyllelsen av Guds löfte, men Gud höll sitt löfte. Och när vi håller fast vid Guds trofasthet, då ska vi veta att Gud kommer att hålla löftet om bönesvar också till oss. Om, ursäkta. Och medan vi väntar, så får vi hålla dessa ord för våra ögon: Herren är god mot dem som väntar på honom. Mot den själ som söker honom. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från Herren. Amen. Låt oss bedja.